3 600 människor dör varje år i vårt land i lungcancer. Och numera drabbas kvinnor i mycket högre utsträckning än män. Tidig upptäckt och ett snabbt vårdförlopp, det är viktigt för att rädda fler liv. Och idag möter Anna Starbrink lungcancerföreningens vice ordförande Karin Liljelund. Välkommen till Starbrink.
I Sverige dör varje år cirka 3 600 människor i lungcancer. Förra året var min pappa en av de här siffrorna i statistiken. Han gick bort i lungcancer. Och det är en vanlig dödsorsak bland de som drabbas av cancer. Faktiskt den vanligaste bland kvinnor. Och ett stort bekymmer är att cancern ofta upptäcks så sent. Men det finns hopp om en bättre utveckling. Och just nu så är det lungcancermånad och därför känns det väldigt bra att få välkomna min gäst Karin Liljelund som är vice ordförande i Lungcancerföreningen. Välkommen till podden, Karin.
Tackar så mycket.
Du är vice ordförande i Lungcancerföreningen och du är själv patient i lungcancervården. Ja. Vill du berätta, vad var det som hände?
Ja, det hände, det är 2014. Jag hade gått och haft rethosta ganska länge. Och eftersom jag är allergisk så tänkte jag inte så mycket på det där. Och min man sa att det var tics. Och för övrigt liksom kände absolut ingenting. Vältränad på alla sätt. Och till slut så, det hade väl pågått säkert 2 år nästan. Så sa mina barn, nu får du gå och kolla det där. Och jag gick till vårdcentralen och hade sån otrolig tur. Så jag hade mötte en mycket insiktsfull stafettläkare som sa att nej, jag tror inte det här är allergi. Vi skickar dig på en lungröntgen. Så började det. Och då visade det sig att jag hade en 9 cm stor tumör i ena lungan. En metastas i ryggen och benet. Och från att ha varit liksom friska, pigga Karin så blev det bara liksom döden. Och när jag dessutom fick höra att överlevnaden för lungcancer är medelöverlevnaden i ungefär 2 år. Så det var inte kul. Men nu sitter jag här, det är snart 7 år senare. Och mår bra. Mår riktigt bra. Och detta faktiskt tack vare den otroliga utvecklingen som har skett inom lungcancerområdet och att jag hade väldigt tur. Jag fick högsta vinsten för att ha lungcancer. För jag har en typ av lungcancer som kan behandlas med tabletter. Så jag har sluppit den här, genomgå flera sådana här otäcka cytostatiska behandlingar. Jag började med en sån, men sen har det varit upp och ner. Jag har haft metastaser i huvudet som man har tagit bort med strålkniven. Och jag har fått byta medicin på grund av resistens. Men det känns som att jag ligger hela tiden liksom i frontlinjen. Det dyker hela tiden upp nya behandlingsmöjligheter. Men min lycka var ju ändå att jag, även om det hade gått väldigt långt så ja, jag kan inte bli botad men jag kan bli behandlad. Men jag hade naturligtvis önskat att jag kunde ha tänkt lungcancer, rethosta när man aldrig har rökt. Det var det som var grejen. Jag hade ingen tanke på att jag skulle kunna få lungcancer.
Nej. Och just det här med, du pratar om att ha tur och det känns ju som du faktiskt hade det. För det är många som går till vårdcentralen med de här lite diffusa symptomen. Men vem kan inte hosta liksom? Det är ju inte så att man tänker cancer det första
Nej.
Man gör.
Nej, så är det.
Men där fick du möta en klok läkare som anade vad det kunde vara. Eller i alla fall tog det på allvar. Men jag har förstått att det är ganska få som har sån tur. En mycket stor andel upptäcks väldigt sent och för sent. Så var det med min pappa. Han levde bara några veckor efter diagnosen. Men vad är det de brukar säga? Ungefär hälften upptäcks i stadie 4. Vad är det? Ja. Vad betyder det?
Alltså stadium 4, då är den en cancertumör som också har satt metastaser på andra delar av kroppen. Och då kan man inte bota, man kan inte operera, man kan stråla för att dämpa, hålla tillbaka. Men man kan inte bota utan det är behandla som gäller. Och det är alltså, som du nämnde, det är 55% som upptäcks i stadium 4. Och det är det här som vi vill göra något åt. Vi hade en medlem nu här som hade besökt vårdcentralen i Stockholm 46 gånger under 2,5 år. Hon gick bort i somras. Det var en elittennisspelare, aldrig rökare. Och det är det här, liksom, man kommer in en sån här vältränad civilekonom. Då är det, du är utarbetad, tar det lugnt, sjukskriver, stannar hemma. Alltså det blir tyvärr, och det här är inte på grund av illvilja, utan det beror ju på bristande kunskap. Och är du allmänläkaren på vårdcentral så kanske du har knappt en patient om året. Så det är inte konstigt, men vi måste ju försöka ändra på det här.
Ja. Och jag tror att många har samma bild som jag själv har haft, nämligen att lungcancer det drabbar personer som har rökt länge. Man söker inte gärna vård och så. Och, ja, jag pratade om min pappa här, han hade ju rökt sedan han var tonåring och nu var han ju en bit över 70. Så att det där inte var bra för hälsan och att han hostade mycket, det var ju alldeles uppenbart. Men han var nog också väldigt rädd för att söka vård. Så han gjorde inte det förrän han fick andra allvarliga symptom och inte gick längre. Men den här bilden av, det är ju rätt fördomsfullt, för riktigt så ser det ju inte ut. Nu vet vi att det faktiskt är många som drabbas fast man inte har rökt överhuvudtaget. Mm. Är det en ny kunskap eller har det alltid varit så? Eller har det hänt någonting?
Nej, det verkar som att det ökar bland yngre människor, icke-rökare. Och varför? Det vet vi ju inte. Jag menar, man pratar om passiv rökning under det här. Jag vet ju själv hur det var när jag fick barn. Liksom. Det var ju härliga 70-talet. Liksom. Det var rödvin och man satt och rökte och boll. Man tänker inte så mycket på det. Så att, det må ju vara. Och sen har jag hört också att det verkar som att de icke-rökarna får den här olika typer av mutationer, sån typ av cancer som lungcancer som jag har. Och man har sett att det är mycket vanligare i Asien och där kopplar man det till liksom matlagning över öppen eld och så. Alltså det kan ha en miljöfaktor i sig också. Mm. Det vet man inte. Och det är många som har sagt till mig, liksom, vad beror du på? Vill du inte veta varför? Men någonstans, jag kan ju känna att det är viktigt för naturligtvis för att vi ska kunna ändra den här trenden. Men för mig personligen så tycker jag, jag går inte att fundera på varför och om jag har gjort något fel och vad har mina föräldrar gjort något fel. Eller det, nu är jag där jag är liksom. Men självklart så behöver vi den kunskapen för att ändra den här trenden. Så är det ju.
Ja, just det. Kunna kanske förebygga. Det vore
ja,
fantastiskt.
Precis. Det är det vi vill.
Ja, nu är det lungcancermånad och det betyder att ni vill sätta verkligen ljuset på den här diagnosen och på hur vården skulle kunna bli ännu bättre. Vad är visionerna? Vad vill ni sätta ljuset på under lungcancermånaden?
Det är först och främst det här med tidig upptäckt, för det är ju liksom grunden till allting, att komma till vården så tidigt som möjligt. För är man tidig, då kan man operera, man kan stråla och sen kan man bota de här patienterna. Så att vi vill nu se till att man vidtar åtgärder på vårdcentralerna, alltså inom primärvården, för det där måste ske. Och ett sätt är ju lungcancerscreening. Och det har man pratat om i Stockholm i många, många år, att man ska införa ett pilotprojekt. Men ibland så går det så sakta och vi blir väldigt otåliga.
Det förstår jag, verkligen. Det är frustrerande.
Ja,
och jag tror att det blir fördröjt också genom covid-19. Ja. Så jag vet att man inom Regionalt cancercentrum som ju håller i det här i Stockholm jobbar på med det här. Och förhoppningsvis så ska vi ju komma igång under nästa år och det vore ju fantastiskt. Då är det gruppen kvinnor som röker eller har rökt och så försöker man fånga upp dem i samband med annan screening för cancer, nämligen mammografi. Ja.
Jo, någonstans måste man börja. Det är många som säger, varför ska det bara vara kvinnor? Det kan man ju tycka, men hellre det. Nu börjar vi. Vi vet ju ändå att de flesta som drabbas av lungcancer är rökare. Så att,
ja, det behöver ju inte vara där det slutar. Någonstans ska man börja, men det är klart absolut. Vi måste ha visionen och bygga ut det för alla grupper där det är där det finns en stor risk.
Visst. Så det är ju ett sätt. Sen, vi har ju varit inne på det här med diffusa symptom. Och vi vet att det finns möjligheter idag via liksom den utvecklingen inom den digitala tekniken att hitta algoritmer, alltså riskvärderingsverktyg. Det här har man använt i England, där man alltså genom att man då har ett antal diffusa symptom, så att datorerna kan bearbeta det här, och dessutom då ett antal besök på vårdcentralen för diffusa symptom, så kan man liksom få en slags varningssignal då som går till läkaren och säger här har den här personen nu sökt för hosta, för ont i bröstet, för andfåddhet eller vad det är. Och hon har varit på vårdcentralen 12 gånger. Att man då går vidare och undersöker lite mer och kanske skickar den här personen till en lungröntgen. Mm. Så det är ett sätt. Och det är också viktigt, ser vi, att jag som patient ska kunna registrera mina symptom när jag kommer till vårdcentralen. Kan göra det hemma eller när jag kommer dit, och att de här symptomen registreras och sen följs upp. För då är det ju liksom mycket lättare att hitta de här personerna. Så det tror vi väldigt mycket på. Sen har vi ju i Stockholm de här så kallade CAPRIM, alltså cancer i primärvården, centralerna där man har gett personalen extra utbildning. Det är också ett sätt naturligtvis att komma vidare. Och sen att man också går ut till allmänheten med information om att man ska söka vård när man har diffusa symptom. Att det inte är pinsamt. Jag kände ju så. Och till vårdcentralen, för man har rethosta. Jag tyckte det var jättepinsamt.
Mm. Karin, det där är väl särskilt viktigt att säga nu när vi också är så oroliga för corona. Och de här symptomen, det är nog sånt man tänker, det kanske är corona jag har också. Ja, eller så. Och då ska man ju för det första testa sig om man har corona. Men för det andra ska man ju inte gå omkring och må dåligt under någon längre tid. Går det inte över som en vanlig förkylning eller så, så måste man ju känna att man är välkommen att söka vård. Det tycker jag är jätteviktigt.
Och där är vi väldigt oroliga nu, för vi har sett alltså att det har varit 50% färre remisser till Karolinska i Stockholm under corona. Och eftersom,
till sjukhusen. För att
då vidta åtgärder. Och eftersom vi vet att redan innan var det 55% som var i det vi kallar stadium 4, så ser vi ju nu med oro vad händer med alla de här som inte har vågat söka vård eller blivit hänvisad att stanna hemma, eftersom, precis som du säger, symptomen är så snarlika covid. Mm. Så att, vi hoppas verkligen nu att man liksom kommer igång så snabbt som möjligt här igen. Men det är ju problematiskt. Nu ser vi ju att epidemin tar fart igen här i Stockholm.
Så är det verkligen. Ja. Och vi ser att vi har ju mycket, mycket färre cancerdiagnoser, inte bara lungcancer utan generellt under pandemin. Och det kan ju låta som en glad nyhet, men det är det verkligen inte. För det betyder förmodligen bara att det är människor som inte har fått någon diagnos fast man har sjukdomen.
Mm, visst.
Så att vi är oroliga från regionen också, verkligen.
Men det förstår jag.
Ja, och i våras så var ju uppmaningen mycket så här, stanna hemma, undvik att vara ute och sådär. Och det är klart att vi måste undvika folksamlingar och trängsel och sådär för att få stopp på smittspridningen. Men det är verkligen viktigt att söka vård när man är orolig för att man är sjuk. Mm. Så det kan man inte nog understryka, för jag tror att det är många som känner att man drar sig lite för det. Både för att man kanske är rädd för smittspridningen, men också för att man inte vill belasta vården. Mm. Men vården finns till för oss patienter. Visst. Vi ska verkligen söka oss dit när vi behöver det. Men ni har också lyft det här med snabba upp vårdprocesserna eller vårdkedjan. Karin, nu får du berätta. Vad behöver vi göra?
Ja, det är vårt andra fokusområde. Och vi har ju idag så kallade standardiserade vårdförlopp där man liksom har angett hur lång tid det ska ta från remiss till behandling, till strålning eller kirurgi eller behandling med läkemedel. Och vi ser ju här i Stockholm att vi är liksom mycket, mycket långt ifrån de här. Idag så får många vänta över 100 dagar på behandling till strålning. Och där säger det här standardiserade vårdförloppet att det ska ta 44 dagar. Och vi ser också att det är 48% bara som får behandlingsstart inom de här 40 dagarna när det gäller behandling med läkemedel. Och det här kan man gå på. Liksom. Det gäller 73 dagar för de som ska ha kirurgi, där är 44 dagar. Och det här är liksom oacceptabelt. Och det är klart att det här blir ju inte bättre nu av det jag varit inne på, att corona inträffade. Så vi vill ju gärna se att man har någon handlingsplan eller... Ja, också vad kan regionen hjälpa till med här nu för att se till att vi kommer, att de här patienterna får vård i tid. Eftersom vi vet då att de som kommer in i det här förloppet redan befinner sig i stadium 4.
Mm.
Så det är de två frågorna som vi fokuserar på här nu, speciellt har gjort under det här året och kommer att göra nu under lungcancermånaden och lungcancerdagen.
Ja, och ni pekar på att man kan liksom skala bort tidstjuvar i de här förloppen, ja, inom vården. Och det känns ju väldigt angeläget, ja, att hela hälso- och sjukvården tänker igenom varje moment, så att det inte går en massa tid på att man ska skicka saker mellan sig och sådär. Utan det måste vara ett löpande band faktiskt här med patientens bästa i.
Och där ser vi i Stockholm på Karolinska så har man gjort precis det du nämner här. För det är vissa delar av landet där man har legat med väldigt, väldigt korta vårdköer. Vi har varit så i Falun, eller det är så i Falun, det är så på Akademiska i Uppsala. Så vad man har gjort i Stockholm, det är att man har kollat upp vad har de gjort, varför ligger de så bra till. Och där ser man att man har verkligen gått ner till varenda moment och sett hur många timmar, dagar tar det här, vad kan vi korta, vad kan vi se, och på så sätt så har man liksom kunnat kapa några timmar här, några timmar där och fått ner köerna. Man har faktiskt fått en stor förändring här i Stockholm, och det går ju, som du säger, det går att göra det, så att det gäller bara att man inte kanske som det har varit, ja, det är röntgens fel eller det är patologens fel, utan man verkligen kollar upp hur ser det ut i detalj.
Mm. Och även här kanske vi kan ha hjälp av tekniken, tänker jag. Det händer Absolut. Ju så otroligt mycket med möjligheter till bildanalys och annat. Men jag är lite nyfiken på om du har någon framtidsspaning när det gäller behandlingsmetoder. Vad händer med läkemedel och andra behandlingsmetoder?
Det har jag. Alltså jag ser med sån otroligt hoppfullt på framtiden. Jag ser ju vad som har hänt under de här åren sedan jag fick min diagnos. Och det är en enorm utveckling när det gäller precisionsmedicin. Alltså att då fick man kräftan, sa man väl ofta, man fick cancer. Och så var det liksom ett standardpaket. Nu har man genom att man kan göra sådana här genanalyser, gå igenom alla genom väldigt snabbt. Förut tog det ju otroligt lång tid. Nu kan man liksom skanna hundratals olika genomer på väldigt kort tid och identifiera såna här mutationer i genmassan. Och det är ju då förutsättningen sen för att man ska kunna, när man har hittat dem, kunna utveckla läkemedel. Och det är precis det som har skett. Sen har vi ju immunoterapin som de fick Nobelpris för här. Det är också ett sätt, alltså, att få mer individanpassad behandling. Och det här det vinner ju alla på, därför att du får mycket mindre biverkningar, besvär. Du får fler som överlever under längre tid. Vissa kan till och med bli botade. Så att jag tror på en diagnostik som utvecklas, förutsättning, bättre läkemedel. Och så behöver vi också fler kliniska studier. Där ligger ju Sverige lite illa till idag. Men det behövs också. Jag ser alltså 2030, då tror jag den här enormt usla statistiken vi har idag. 12% överlever 2 år av lungcancerpatienter. Där tror jag vi kommer att se helt andra siffror. Så att jag är
mycket
väldigt
hoppfullt.
Ja, det är jag faktiskt. Jag är väldigt... Sen tyvärr, som vi sa här inledningsvis, så är det Det är allt för många som dör, och det är den värsta cancerformen, eller flest som dör idag i lungcancer. Så det måste vi också ha i åtanke, och därför är det så viktigt att vi nu gör någonting konkret.
Men verkligen. Du nämnde att det ser väldigt olika ut i landet. Det gör ju också att det blir lite ojämlik vård.
Yeah.
Och det kanske ser väldigt olika ut inom en region också som Stockholm, där vi vet att hälsoskillnaden är så stora mellan olika stadsdelar. Vad har ni för tankar om hur vi ska få en mer jämlik vård då, så att alla får vara med i den här utvecklingen som du beskriver så hoppfullt?
Jo, nej, men det är precis som du säger, de socioekonomiska skillnaderna är ju enormt stora, och det har vi ju sett också. Vårdanalys gjorde ju en utredning här under hösten och visar ju på att så är det för lungcancer. Är du högutbildad så har du bättre prognoser. Det finns, och är du utlandsfödd har du sämre prognos. Så vi ser, det är liksom samma trend som vi ser inom många, många olika områden. Det är ju inte bara lungcancer. Och ja, men vad vi ska till det här, ja, men det finns olika sätt. Man har inom bröstcancer haft ett väldigt lyckat projekt med hälsoambassadörer. Och i det fallet gäller det ju då att komma åt utlandsfödda eller nytillkomna. Eller vad säger man, ja. Där man ju har av kulturella skäl också, kvinnor går inte till en manlig läkare. Männen bestämmer, kvinnorna ska inte gå till vården. Och genom att då få ut personer från den egna kulturen som kan liksom prata och förklara, vill du att din fru ska dö? Och det vill de ju inte. Så har man kommit fram till ett väldigt lyckat resultat. Så att det är information. Och sen gäller det att se till också att de läkemedel som finns verkligen liksom kommer ut i landet. Men jag känner mig väldigt, väldigt lyckad. Lotta som tillhör Karolinska sjukhuset här, där kompetensen är i topp och där vi också väldigt snabbt har fått tillgång till nya läkemedel. Och det där är ett problem idag som vi
att det ser olika ut. Ja.
Att det ser olika ut med tillgången. Och det är ju också tyvärr, vissa landsting har sämre spar på olika sätt, och man tycker inte att man har råd med de här dyrare läkemedlen. Och
kan det vara så att man också saknar liksom kompetensen, att det är brist på kunskap,
ja, absolut,
som gör att man inte heller riktigt kan ta till sig nya,
ja,
nya läkemedel?
Det tror jag absolut det. Och det är väl alltid så att det här i dagens samhälle, när det går ju så otroligt fort nu med utvecklingen, så får man väl hitta sätt liksom att hjälpa de här som har mindre möjligheter och resurser och bevaka. Alla har ju inte liksom lungonkologiska avdelningar på sjukhusen. De har kanske en lungavdelning där man inte alls har den här kompetensen.
Men vi kanske kan ha nytta av det samarbete som växer fram nu i Sverige med det här som kallas för kunskapsstyrning, alltså hur vi ska kunna sprida senaste kunskapen i hela landet och implementera de mest och bästa metoderna.
Ja, jag tror att det måste till något sånt.
En annan fråga som jag funderar på, eller som jag fick anledning att tänka på mycket när min pappa blev sjuk, det var ju det här, varför sökte han inte vård? Och jag tror att det finns massa olika förklaringar. Dels att en man i hans ålder, och han var yrkesverksam fortfarande, att det här med cancer, eller att tänka den tanken, känns ganska skrämmande, för man vill ju gärna vara odödlig och så. Och sen tror jag att det finns ett väldigt stigma också. Och hur ser ni från Lungcancerföreningen på det här? Jag menar, bröstcancermånaden, då är vi alla, har vi rosa band på oss, och det är ganska glamour kring det där. Riktigt så känns det inte kring lungcancer. Det hänger väl kanske ihop med att det också är så väldigt allvarligt, att det är så väldigt många som ju faktiskt dör av de som drabbas fortfarande.
Nej, men visst är det så. Den här stigman, det är fulcancer. Och skyll dig själv. Men det är ju, säger man inte när man får andra typer av cancer, där man vet att kosten har stor betydelse. Man har ätit rött kött i hela sitt liv och så vidare. Så det har varit speciellt. Men jag tycker det har blivit mycket, mycket bättre under de här åren sedan jag fick min diagnos. Det här har vi jobbat mycket med. Och jag tror också att eftersom nu så många av oss som dyker upp i olika sammanhang inte aldrig har rökt, så tror jag att det här också hjälper till. Vi försöker ju verkligen när vi är ute på olika håll och kanter att informera om det här, att alla kan få lungcancer. Alla, oavsett liksom, om du aldrig har hållit din cigarett. Så att det är viktigt att ta tag i den här. Men det har ju också, i och med att det nu har hänt så mycket inom lungcancer, så upplever jag att nu vill många vara där av läkare och annat. Mm. Det händer, det är spännande, ett spännande område. Förr var det ju liksom, och det var ju ingen idé. Folk dog inom någon månad eller två. Så det fanns liksom inga...
Det var ingen, och nu kan man göra mycket, mycket
göra underverka. Och det pågår så otroligt mycket spännande studier överallt i världen. Så att, jag tror att det här lockar. Och det har också kommit mycket mer pengar till lungcancerforskning. Och det betyder ju också jättemycket naturligtvis för att locka många läkare att ägna sig åt lungcancer.
Under den här lungcancermånaden november, då undrar jag ju, vad kan vi som tycker att de här frågorna är jätteviktiga och kanske inte är lika insatta i dem som du är och som förstås alla som jobbar med det professionellt, hur kan vi bidra?
Ni kan bidra till att, för det första, det här att alla kan få lungcancer, men sen har du diffusa symptom ihållande, sök vård. Jag säger, så fort jag hör någon som rethostar, du säger gå till vårdcentralen och kräv att bli tagen på allvar och få en lungröntgen. En vanlig lungröntgen, det kostar i stort sett ingenting och det är inte särskilt besvärligt. Och det kan man börja med. Och sen ser man då någonting, så får man gå vidare med mer sofistikerade undersökningar med datortomografi och annat. Men just det här att sök vård. Och tyck inte att det är pinsamt, för att det är liksom, du känner någon liten, börjar märka att du blir andfådd, eller för det är viktigt. Det är ju enda sättet att komma till så tidigt så att du kan bli botad. Då måste du söka vård. Och sen nu covid, så är det ju också viktigt att bli tagen på allvar. Att kunna få komma till, även om det råkar vara covid och man säger att man har alla de här symptomen vi har nämnt, som ju stämmer väldigt överens också med covid. Så, men det är ju liksom naturligtvis en balansgång, så är det ju. Men det är bättre liksom att söka vård en gång för mycket. Och det får inte vara som det är för vår medlem här som söker vård 46 gånger och inte blir tagen på allvar. Man känner sin kropp bäst själv. Det är ju så. Man märker om det är någonting annat som händer med kroppen. Mm. Och det kan ingen, det är bara jag eller du som kan känna det. Och därför måste man bli tagen på allvar. Jag tror inte att folk går, det kanske finns vissa som går till vårdcentralen för de vill bli omhändertagna och bli lite tyckt synd om. Men de är ju jättefå. De flesta som går till vårdcentralen har ju problem.
Ja, men det var väl en väldigt bra uppmaning. Det viktigaste vi alla kan göra, det är att ta ansvar för vår hälsa och våga söka vård och göra det tidigt. Vi är inte besvärliga, utan det är faktiskt något vi ska göra och behöver göra. Och vi stör inte vården när vi söker vård. Utan
de är till för oss.
Ja, precis. Och det bemötandet tror jag de allra flesta får på vårdcentralen också. Men det är klart att man kan också behöva stå på sig lite och säga vad man verkligen är orolig för. Karin, vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte sammanfatta, det går ju inte att sammanfatta ett sånt här samtal, men några viktiga saker har du lyft fram. Dels att vi måste jobba på för tidig upptäckt. Alla ska komma till vårdcentralen när de känner oro för det här. Men också att faktiskt gå vidare med symptom och se till att man får komma vidare på lungröntgen och så. Och sen måste vi jobba på med det här med vårdkedjorna så att det inte spills en massa tid, eftersom det är så viktigt med tidiga insatser. Och sen den här hoppfulla framtidsspaningen om all utveckling som händer i behandlingsmetoder. Det känns ju väldigt, väldigt hoppfullt. Mm.
Vi ska ägna november åt att prata mycket om lungcancer och sen ska vi ägna väldigt mycket engagemang och tid tycker jag till att utveckla vården bortom covid-19, för det finns så mycket spännande och viktigt som händer och där många, många engagerade medarbetare i vården ju faktiskt gör storverk just nu. Det är väldigt roligt och spännande tycker jag också att följa det. Karin, stort tack för att du har varit med i min podd.
Tack för att jag blev inbjuden.